Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag hoppas du är med på veckans utmaning. Det är Tabata-träningspass. Det ligger uppe på min Instagram, så där får du veckans utmaning varje vecka. Det här funkar på det sättet att du 20 sekunder squats, vila 10 sekunder, 20 sekunder armhävningar, vila 10 sekunder, så kör du 8 varv. Ett bra pass som tar 8 minuter. Hur bra är inte det? Hoppas du är med på det här. Du ser mig köra på min Instagram, så gå in och kika där. Och där lägger jag också upp varje dag ett riktigt bra tips, en bra film, något som jag har lärt mig, något som jag lärt mig mina poddgäster, något som jag har fått uppleva. Så här, mycket bra råd och tips där, som vi lägger väldigt många timmar på, jag och min fantastiska creator, director, fotograf, filmare, art, som är hur grym som helst. Så kolla jättegärna in den. Men nu tycker jag vi gör så här, vi har ingen tid att förlora, så nu kör vi igång med ett helt magiskt avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Jag är verkligen otroligt glad att jag får till den här intervjun i dessa tider, för jag vet att hon också är helt fullt upp. Vi träffar akutläkaren Katrin Ruska, och hon är överläkare på akutmottagningen i Eskilstuna. Hon är även med i akutläkarbilen i Stockholm. Hon har varit ordförande på Svenska föreningen för akutvård, som är extremt kunnig inom det här. Hon har även varit nere i Botswana och jobbat med AIDS-epidemin. Och det har kommit in hur mycket frågor som helst, och vi går igenom också hur många som helst. Jag hoppas att du ska få de svaren som du söker efter. Hur kommer det gå för Sveriges sjukvård? Kommer det bli att man väljer vem som ska leva och vem som ska dö som man gör i Italien? Hur ska man skydda sig på bästa sättet? Och är det så att du skulle vilja lära dig hur man gör den absolut bästa tvätten för händerna? Alltså det här var en helt annan nivå än jag trodde innan. Men när hon lärde mig det så finns det på min Instagram. Jag har precis lagt ut den. Du kan kolla där. Men jag trodde att man gick och tvättade sig lite grann 10-15 sekunder. Den här rutinen, den tar 2 minuter. Helt annan nivå på att tvätta sig. Men då blir du coronafri i alla fall. När kommer det komma ett vaccin? Hur länge kommer det här att pågå? Men allt detta pratar vi om och mycket, mycket mera. Gillar det här avsnittet får du jättegärna dela det i sociala medier. Det uppskattar jag jättemycket. Nu kör vi igång med akutläkaren Katrin Ruska.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, detta specialavsnitt. Katrin Ruska.
Hej.
Roligt att ha dig här. Eller roligt? Jo, men jag tycker att det är roligt. Roligt, spännande och intressant måste jag säga.
Ja, tack för det.
Jättetack att du också tar dig tid. Jag vet att du jobbade natt här om natten. Det var inte den här natten?
Nej, som tur var.
Som tur var, men gårdagens natt. Så, ja. Att det var jättebra att vi hittade en lucka och få dig hit. Och det är viktigt.
Ja, men det känns jätteviktigt att komma hit faktiskt.
Kan inte du berätta lite grann vad du jobbar med och vem du är?
Ja, jag är akutläkare och arbetar nu på akutläkarbilen i Stockholm. 70%. Vi åker ut och stöttar ambulansen med de svårast sjuka patienterna. Och sen jobbar jag 30% på akuten i Eskilstuna som akutläkare där på akuten.
Jag måste säga verkligen tack för allt det fantastiska jobb ni gör. Och ni och alla som jobbar på sjukhus och även polis och brandmän och allting. Helt fantastiskt, vilket enormt jobb ni gör. Man kan själv tänka så här att men nu kommer jag kanske inte få tag på någon vara. Det kommer vara problem och jag kommer behöva stängas in i karantän. Och sen så har man er hjältar som är på sjukhusen när det händer väldigt mycket. Är att ta hand om alla sjuka och allting. Så att det vill jag verkligen börja säga att all cred till er och den fullaste respekt för det arbetet ni gör som jag vet också är väldigt påfrestande.
Ja, men tack. Jag tror de flesta av oss inte ser oss som några hjältar utan som att det är en förmån att få kunna hjälpa människor.
Mm. Okej, skulle du kunna... Det har kommit in hur mycket frågor som helst, så det ska vi ta sen. Men om vi börjar med att starta lite grann vad där det här covid-19, corona, kom från.
Ja, jag ska säga att det här har ju kommit så otroligt snabbt så att den 31 januari då la jag upp en tweet där jag skrev att min son smsade mig just och undrade om vi ska vara oroliga för corona och jag svarade nej, använd reflex om du är rädd om din hälsa. Så att för bara 6 veckor sedan så tyckte jag att det här var nog en skitsak som inte gällde oss. Först nu när man börjar läsa på och börjar förstå om det här så hör man ju att det började redan i november. Då började man se de första fallen i Kina. Ung patient som kommer in med en svår lunginflammation till akutmottagningen och man kan inte hitta vad det är de har för sjukdom. Då letar man efter någon lunginflammation, influensa, men man kan inte isolera någon särskild patogen, alltså någon mikroorganism som skulle utlösa det här. Och då började de ett hårt arbete med att försöka isolera det här viruset och så kom de fram till att det här var en helt ny variant av ett coronavirus. Och väldigt snabbt så eskalerade det här och de såg många sjuka patienter. Och de började också sprida information om det här, rapporterade till WHO om att de hade ett utbrott. Och sen dess så har hela världen på något sätt börjat förbereda sig för den här nya sjukdomen. Och man kan tycka att saker och ting skulle ha gjorts tidigare, men aldrig någonsin har det gått så fort att förbereda sig som det har gjort nu. Jag har sett jämförelser med andra såna här svåra virus som SARS eller så. Och man kan se att Kina rapporterade tidigare, WHO började jobba tidigare, man var väldigt snabb med att ta fram sekvensen på det här viruset, ta fram tester. Det är ett enormt arbete som har gjorts, men viruset är väldigt starkt och snabbt.
Och hur fungerar viruset?
Ja, man försöker ju spåra tillbaka. När man fick det utbrottet så börjar man ju att kontaktspåra och se vilka har de här personerna träffats, vad har de gemensamt? Och då kunde man hitta gemensamt att de hade varit på den här fiskmarknaden. Och sen så vet man inte riktigt. De här coronavirusen finns hos olika djurarter och de finns hos fladdermöss. Så att man tror inte att det är någon som har käkat fladdermöss eller någonting, utan man tror att det där kanske via luften har lyckats spridas till den här fiskmarknaden och till de här fiskarna, så att de som var där på något sätt blev smittade. Men riktigt hur det där gick till, det vet man inte.
Och hur smittar coronaviruset just nu då?
Ja, det smittar ju via droppar som man har i sin utandningsluft. Jag tyckte Agnes Wold hade en väldigt bra beskrivning av det där. När man är ute och när det är kallt och man andas, då ser man ju luften. Och det är där i det här viruset finns. Så det betyder att vi sprider det när vi andas på varandra och ännu mer när vi hostar och nyser på varandra. Sen finns det ju då också beskrivet att det kan vara en viss kontaktsmitta. Det vill säga att du andas och hostar på olika föremål eller på dina händer och tar på föremål. Och då kan det här viruset överleva på föremål. Man vet inte hur viktigt det är för själva smittspridningen att man skulle ta på någonting som någon som har varit smittad har tagit på för länge sedan. Men det spelar inte så stor roll egentligen. Det vi vet är att man kan få det här på sina händer, och då när man gnuggar sig i ögonen så riskerar man att smitta sig själv, eller när man tar sig ansiktet någon annanstans. Och det är därför det är så jätteviktigt att man hela tiden tvättar händerna. Och det märkte du när jag kom hit, innan jag hade hälsat på någon eller gjort någonting, så gick jag in i badrum och tvättade händerna. Det är ju ett helt onormalt beteende i vanliga fall att man gör så, utan det gör man kanske när man ska äta eller har varit på toaletten. Men nu gäller det ju att tvätta händerna på en gång man har varit ute bland folk eller man har tagit i saker, så tvättar man sina händer.
Jag tycker att du gjorde en bra jämförelse med en blindtarmsinflammation.
Ja, och det är ju egentligen för att ingen har ju någon relation till det här viruset. Vad innebär det att ha coronavirus? Coronavirus har vi ju allihopa hela tiden, för det är vanliga förkylningar. Men just det här nya coronaviruset. Och då läser vi i tidningen om de som säger, nej, men jag hade det där, jag hade knappt något symptom alls. Och så läser vi i tidningen om de som ligger på intensiven och dör. Och budskapet är ju att de allra flesta som får det här, de får milda symptom, de blir friska, de behöver inte ens söka sjukvård. För 80% av befolkningen så är det så. Varför är det då ett problem om jag som ung och frisk blir sjuk? Och det var då jag ville illustrera att problemet är den belastning det blir på sjukvården när så många blir sjuka samtidigt. Så även om sjukdomen i sig inte skulle vara så farlig för en 40-åring, så kommer det inte finnas vård för de få som behöver det. Och då tog jag exemplet med blindtarmsinflammationen. Och om vi säger att det är ingen som är rädd för att få blindtarmsinflammation, för att man får behandling och sen blir man bra. Och om vi säger att en tiondels promille av alla stockholmare skulle få blindtarmsinflammation varje dag, då tycker jag att det där låter så fruktansvärt lite, det kan ju inte göra någon som helst skillnad. Men då blir det ungefär 250 personer i landet. I länet, förlåt. Och då kommer de in till våra akutmottagningar, som i vanliga fall har 1500 besök per dag. Okej, du får 250 fall extra. Det blir tungt. Akutmottagningarna är redan belastade, men man ringer in lite extra folk. Man kan undersöka de här, bedöma de här. Men sen så ska de opereras. Och i vanliga fall när man opererar en blindtarm, då har du en erfaren kirurg som gör en titthålsoperation. Det är liksom bästa, skonsammaste metoden. Men det tar längre tid. Så du inser redan första dagen att om vi gör så här kommer vi inte hinna operera allihopa. Utan då säger du att nej, men vi kör upp en kirurgi istället. Det vill säga att man får ett litet hål på magen och plockar ut det här. Det är så som man har gjort i alla tider tidigare. Det är inget fel på den operationen. Det gör att fler kan hjälpa till att operera. Du mobiliserar de här operationssalarna. Ja, men vi tänker vi fixar det här. Och skulle det vara en dag, då skulle du nog fixa det. Det är bara det att nästa dag, då kommer 250 pers till med blindtarmsinflammation. Och då är det helt plötsligt kö till operation. Och de här patienterna som skulle komma upp till operation, de blir istället kvar på akutmottagningen som blir helt överbelamrad. Och det börjar förstås tränga ut vården för alla andra människor som kommer in med hjärtinfarkt eller har brutit benet eller vad som helst. För att de får inte plats, så man hinner inte ta hand om dem. Och det är kö på röntgen.
Vi har redan pressad vård i Sverige sedan innan.
Eller hur? Och då börjar man kanske tänka att vi hinner inte operera, så vi ger folk antibiotika istället. Och det vet vi att vi kan, med antibiotika så kan de flesta blindtarmsinflammationer läka ut akut. Sen kan man få risk att man får blindtarmsinflammation igen. Så i vanliga fall så brukar vi inte göra så, utan standarden är att man opererar. Men vi kör på med det här, för det är så himla många patienter som trillar in. Och i och med att vi får en kö och det dröjer med att komma till operation, så kommer folk att börja få olika komplikationer. Det betyder att istället för att ha en dag på avdelningen kanske folk behöver stanna kvar lite längre. Och vi vet redan nu att vi inte har vårdplatser i Sverige. Så det är förstås att de som nu har blivit opererade, de kommer inte kunna vara kvar på avdelningen, utan avdelningarna måste tömmas för att ta hand om de som absolut måste ligga där några timmar. Så då får alla patienter i systemet gå hem för tidigt, vilket förstås ökar risken för alla som ligger där av vilken anledning som helst. Men de här patienterna, de bara fortsätter att trilla in. Och det går ju bara 2-3 dagar eller någonting, så har vi inte möjlighet att behandla patienter så att de kan överleva utan komplikationer. Antibiotikan tar antagligen slut, för vi har inte så stora förråd av den typen av antibiotika som skulle räcka eller hjälpa just då. Och när antibiotikan börjar ta slut, patienter inte opereras, då kommer man att dö av den här sjukdomen som i sig inte är farlig i vårt samhälle. Jag menar, min farmors lillebror dog när han var 6 år, för att då, för knappt 100 år sedan, då fanns inte den sjukvård vi hade idag, och då var det en farlig sjukdom. Så jag använder det exemplet inte för att blindtarmsinflammation har någonting som helst med covid-19 att göra, utan för att visa att även ofarliga sjukdomar där det krävs någon typ av vård, när de belastar systemet och man inte kan få den vård man behöver, det är då det blir farligt.
Och var är vi där nu då? Man pratar ju om här att det kommer bli farligt när vi blir överbelastade. Och hur många platser har vi i Sverige? Jag läser någonstans 530, kan det stämma?
Ja, nu pratar vi intensivvårdsplatser. Det är ju så många vi har, vad jag har sett att man har i Sverige. Men de flesta av dem är ju upptagna. Det är ju väldigt ovanligt att det står några lediga platser på intensivvården.
Även i vanliga fall.
Ja, alltså, det finns ju några enstaka för att ta hand om de akuta patienter som kommer in. Men det är ju alltid en förhandling om de här platserna. Nu vet vi att vi står inför ett stort behov av intensivvårdsplatser. Så nu pågår ju det här arbetet, och det har det gjort i flera veckor, med att se över hur kan man öka det här antalet. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, att det här arbetet med att förbereda som har pågått parallellt med den här utvecklingen. Redan när alla tyckte att ja, men det här blir antagligen ingenting farligt, vi tror inte att vi får hit det. När budskapet var det, så var budskapet till sjukvården att det finns en risk för att vi får en spridning. Hur ska ni kunna förbereda det? Så utvecklingen eller förberedelserna inom sjukvården, de försöker ju ligga steget före hela tiden. Jag tror att det är lätt att glömma bort det när man läser tidningarna och tror att alla bara sitter och väntar.
Då är statusen att det finns runt 500 platser. De är redan nu fulla, och vi har knappt fått spridningen i Sverige att eskalera. Det har precis börjat.
Ja, och det man gör då för att öka antalet intensivvårdsplatser, det är ju att många som ligger där efter en operation. Så att då börjar man att ställa in operationer som inte är akuta. Och det frigör ju förstås en viss kapacitet i systemet. Och sen jobbar man för att få fram flera platser och se vilka mer kan hjälpa till i det här och sköta om patienter som ligger på intensivvården. Och där finns det ju en buffert med väldigt kompetent personal som inte är lika duktiga som intensivvårdsspecialisterna, intensivvårdssjuksköterskorna som jobbar med det här hela tiden, men som fortfarande håller en enormt hög kvalitet. Exakt hur många platser man kan skala upp till, det vet inte jag. Det är ju hemligstämplad information.
Eftersom, men hur länge klarar vi då? Det vet man inte exakt, men vi säger då, alltså vi säger att, jag hörde ju någon siffra att vi ska få... Man räknar med att vi eventuellt kommer få runt 5 miljoner sjuka i Sverige.
Ja, alltså just nu är ju Folkhälsomyndigheten...
Nu har vi ju, vi säger 2 000 sjuka.
Ja.
Alltså på de siffrorna, så kanske det är ett stort mörkertal, men vi säger att det är 2 000, vi säger att det är 3 000. Där någonstans.
Ja, och om man säger som Folkhälsomyndigheten då, att den här spridningen går inte att stoppa, utan det här kommer börja avta någonstans när minst 50% av befolkningen är smittad. Det betyder ju att 5 miljoner minst kommer att bli smittade av det här. Och då vet vi att 80% av dem kommer inte behöva någon någon sjukvård. Eller ja, det vet vi inte, men det är väl ungefär de beräkningarna vi har.
Då är vi fortfarande 1 miljon kvar. Då har vi 4 miljoner kvar som inte behöver någon sjukvård. Så kommer vi vara mer eller mindre sjuka hemma. Och sen har vi 1 miljon personer kvar.
Och det hör du ju själv att det här är en katastrof. Det här är en katastrof hur vi än gör och hur vi än hade gjort. Det finns ingen som hade kunnat undvika det här, för när det väl börjar rulla så rullar det bara på. Och precis som i likningen med blindtarmsinvasionen, du vet inte om det kraschar dag 2 eller dag 3. Och om du anstränger dig jättemycket och mobiliserar alla resurser så kanske det kraschar dag 5. Men hur vi än gör så blir ju sjukvården så pass belastad att de inte kan ge bra vård till alla som söker.
Men Sverige har ju ändå sagt att vi har en god beredskap.
Ja, och jag tror att vi har en väldigt god beredskap när det gäller smittskydd. Vi har epidemiplaner. Det här, man har arbetat med de här frågorna hela tiden. Det är bara det att det som har hänt nu är en sån stor epidemi med ett sånt rasande tempo att vi inte klarar av att möta behovet. Men det är ungefär som att det händer en stor naturkatastrof, tsunamin. Det är ingen som kan möta sjukvårdsbehovet vid en tsunami.
Ja, men det är också väldigt tufft, för att en stor del av alla som är sjuka är också sjukvårdspersonalen.
Ja, och det är ju ett enormt problem i det här. I Kina så uppskattar man att 8% av patienterna var sjukvårdspersonal själva. Och det man ser är också att sjukvårdspersonal har en större risk att bli svårt sjuk. Och det tror man beror på att man exponeras för en större mängd virus. Och ja, det är ju det stora hotet redan nu akut. Att personalen blir smittad och då inte kan jobba.
Alltså, så det här är ju en väldigt så här, speciell räkning. För att det är runt 1 miljon personer som de med stor sannolikhet kommer att behöva sjukvård. Hur många av dem, om du bara skulle ha 1 miljon nu, hur många av dem skulle behöva ligga på intensiven?
Ja, alltså den här miljonen, de kommer ju inte på en gång. Och det är ju det som är hela vitsen med att det här flattening the curve-perspektivet. Att om vi kan skjuta upp insjuknandet så att det hela tiden bara insjuknar så många som vi i vården kan ta hand om. Ja, då är inte den här sjukdomen så farlig helt enkelt, för då kan vi hantera den. Och det är också så att om vi skjuter upp det här insjuknandet, då ökar ju möjligheten att kunna begränsa smittan, för att vi kan få fram tester, vi kan göra bättre åtgärder. Det jobbas jättemycket på att få fram bättre läkemedel. Vi får mer kunskap om sjukdomen, vilket gör att vi blir bättre på att behandla den. Plus att man jobbar på att få fram ett vaccin. Så att det här med 1 miljon insjuknande, det är ju ifall vi inte skulle göra någonting och bara låta allting flöda fritt. Och det är ju inte det vi gör. Det är inte det Folkhälsomyndigheten gör heller. Utan man försöker sätta in de åtgärder man kan för att begränsa den här utbredningen och för att skydda de äldre som då är de som har störst risk att dö i det här.
Men det känns oavsett att även om vi lyckas sprida ut det under en längre period, så kommer det fortfarande vara väldigt hög belastning på de här 500 platserna på intensiven. Och det kan bli så att man kommer få välja vem är det som ska leva och inte, vilken kategori är det vi ska prioritera inte.
Ja, nu kommer det ju bli fler än 500 platser, och sen om det blir 1500, 2000 eller 3000 så kommer det fortfarande inte att räcka. De här prioriteringarna, de gör man efter medicinska, de som har bäst medicinska förutsättningar att klara det här egentligen. Och nu håller man också på att ta fram etiska principer som ska stötta läkarna i de här besluten. I Italien hade man förut inga behandlingsbegränsningar alls, så vitt jag har förstått av dem jag har pratat med och vad jag har läst, att man var van att göra allting för alla som kom in. Och därför har deras läkare skickat ut en rekommendation om att man väldigt tidigt ska börja fundera på vilka är det vi ska prioritera, vilka principer ska vi jobba efter, så att man inte har fyllt upp platserna med sådana som har dåliga förutsättningar att överleva, så att man sen måste välja bort dem som hade haft bättre förutsättningar. Men medicinska prioriteringar, det gör man hela tiden i systemet och i hälso- och sjukvården, så det är egentligen ingenting nytt.
Och hur kommer det systemet vara här i Sverige då? När vi pratade om förut så pratade du någonting om 2040. Och det gäller man på att kolla på.
Nej, utan det man kan se är att på vissa ställen i Italien så har man helt enkelt satt en åldersgräns. För att det är det enda rimliga sättet som gör att det blir likvärdigt. Och den där åldersgränsen har krupit neråt så att du på vissa ställen inte hamnar i respirator om du är över 60. Det betyder ju förstås inte att alla över 60 kommer att dö. Men det kommer betyda att de som är så svårt sjuka att de hamnar i det läget kanske inte får en vård som de i vanliga fall alldeles självklart skulle få. Mitt exempel med 2040, det är att om man bara tittar på de siffror vi har nu, tittar på de absolut mest optimistiska siffrorna från Sydkorea, där man har haft, man har jättebra vård, man har jobbat aktivt med att begränsa spridningen, då har de en dödlighet för de som är mellan 20 och 40 på 0,1%. Och om vi säger att hälften av alla 20-40-åringar i Sverige skulle bli smittade och 0,1% av dem dö, då är det 1300 personer. Och det är ju mer än fyra gånger så många som dör i trafiken i alla åldrar per år. Det i sig är en katastrof. Och det skulle då vara det bästa scenariot om vi bara lät det här löpa fritt. Så för att vi ska kunna rädda 20-40-åringarna, då skulle våra intensivvårdsresurser räcka till. Och det här vill jag få fram eftersom många unga säger att nej, men det här är inget farligt för mig. Medan det kommer att bli farligt även för de som är yngre när resurserna inte räcker till. Och ja, det här är en fruktansvärd katastrof. Det här är det värsta som vi har stått inför i vår generation och antagligen under 1900-talet. Sen spanska sjukan där. Och det är just därför som man vidtar alla de här extrema åtgärderna. Och jag tror att det är det som är så svårt att få in. Om vi har hört att Estonia har sjunkit eller 9-11 har hänt eller Drottninggatan eller tsunamin eller vad som helst, då har man liksom en händelse att ta på. Man förstår att just nu kan saker och ting inte funka som vanligt för det har hänt något extremt. Medan det här, när jag kollar ut genom fönstret, då ser världen nu precis som vanligt. När jag tar en promenad med hunden hemma så skiner solen och det känns som en alldeles härlig dag. Och jag tänker så att nej, men jag har bara hittat på det här. Det här är inte sant. För det syns inte någonstans. Och det finns inte ett startdatum när det här hände, utan det här har kommit lite gradvis och det eskalerar och man vet inte vart det är på väg. Och det gör det väldigt svårt att ta till sig. Och då kan man hantera det på olika sätt. Man kan få panik och låsa in sig, eller man kan säga, äsch, det här är så diffust och konstigt och alltihopa och ingenting som jag kan påverka, så jag lever som vanligt. Och båda de sätten är ju väldigt dåliga. Det finns en massa saker vi kan göra för att påverka det här, och alla människor i Sverige kan bidra till att vi får en minskad smittspridning. Så nu är det läge att fokusera på det som gör nytta och det som hjälper i den här situationen.
Jag skulle behöva gå in på det här scenariot här. Där det är så att i ett best case så kommer det vara runt 1300-1500 i åldern 20-40 som kommer dö i Sverige.
Ja, alltså det skulle ju vara under förutsättning att hälften av befolkningen blir smittade.
Som Folkhälsomyndigheten.
Ja, men det är ju också under förutsättningen att allt det här hinner hända innan vi har fått fram
vaccin och sådana
vaccin
saker.
Eller fått fram någon bättre
och hur,
metod. Men det är ju med intensivvård, det är ju med om man har tillgång till allt det. Om vi inte har tillgång till vårdplatser och intensivvård för att systemet är överbelastat, då är ju det glädjesiffror.
Förstår. Men då tänker jag ju direkt på så här, det är 20-40, alltså de som har, när jag har sett de här siffrorna så är det någonstans 0,2% risk att gå bort där. Men sen kollar man på de som är 80 plus, där det har varit, de siffrorna jag har sett, 16%. Och även de som är mellan 70-80 och 50-60. Om man skulle prata lite grann om den här kategorin, som är betydligt mer hög risk än 20-40.
Ja.
I ett sånt där scenario.
Precis.
Hur kommer det se ut?
Och det här är inte det scenariet, utan det här är verkligheten som vi lever i just nu.
Alltså nästan ett best case scenario, eller?
Ja, alltså det rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten nu är att de som är äldre, att de inte går ut, att de inte går och handlar, att de inte träffar folk om de inte måste. För att de är så otroligt utsatta om de blir sjuka.
Men det jag undrar, det är så här, vi säger då att det är om jag har sett så här, exceptionella kurvor där det ökar väldigt mycket. Och att det skulle explodera ut i Sverige, som nu det verkar som att vi förbereder oss på att det kommer att göra. När i läget kommer det bli riktigt farligt för personer 60 plus? För att de med stor sannolikhet inte kommer att kunna lägga sig i respirator, för det ligger redan x antal 100 000 personer där, vilket gör att man kommer få prioritera på liv. När i läget kan det här vara en verklighet vi kommer leva i?
Jag vet inte det. Det jag kan säga är ju att i Italien så gick det här på en vecka eller två. När det väl började, folk började bli svårt sjuka.
Då man började få prioritera på liv.
Ja. Och du vet att det, alltså, första fallen i Europa var ju i januari. Det är ju bara 2 månader sedan. Det är ju ingenstans som den här katastrofala situationen har tagit flera månader på sig att utvecklas. Utan
sjukt snabbt.
Det går sjukt snabbt. Och det kan vi se i vården också. Det kommer nya uppdateringar hela tiden. Och anledningen till att det är så är att det kommer ny kunskap och att man jobbar väldigt hårt. Men det var ingen som hade kunnat förutse det eller göra det här innan det hände, just för att det går så snabbt.
Hur lång tid tror du att det kommer ta innan vi har ett vaccin?
Det är jag absolut inte rätt person att uttala mig om. Jag har ingen aning om hur lång tid det tar att ta fram. Man vet att man måste ju först få fram någonting som man tror kan fungera, och så måste man testa det på friska människor, se att det inte är farligt, och sen måste man testa och se ifall vaccinet fungerar. Så att det tar ju alltid lång tid att ta fram ett vaccin. Det är ingenting som löser våra problem nu. Du kommer inte få det inom 3 månader, kan jag ju säga i alla fall.
Jag läste någonstans här tidigast 1,5 år kanske.
Ja.
Det kanske är, någon har skrivit 3 år, men det känns också som att det man vet är att det kommer inte ske närmsta 6 månader i alla fall. Och
det vi vet är också att det här inte begränsas av tillgången på några resurser. Vi har ju aldrig tidigare i världen stått inför att alla forskargrupper över hela världen får de resurser de behöver för att lösa ett problem. Det här är det mest högprioriterade i alla länder just nu. Så att vi vet ju inte heller vad de har möjlighet att göra då. De har aldrig haft så bra förutsättningar.
Nej, och då kanske det blir så att man snabbtestar och allt att spidas upp på ett helt annat sätt. Det som hade tagit 5 år tar 1 år. Och det som hade tagit 3 år tar 6 månader.
Ja, det vi ser ju är att det är lätt att få igenom beslut just nu. Att det är lätt att få pengar till forskning. Och jag menar, vi kan ju bara backa bandet till när vi hade svininfluensan för några år sedan. Då var man väldigt snabb med att ta fram ett vaccin. Och det var lättare för att man tidigare hade influensavaccin som man kunde. Ja, det var lättare, ett lättare jobb helt enkelt. Och man var snabb med att få ut det där vaccinet. Men det fick tyvärr konsekvenserna att vi fick en hel del narkolepsifall i Sverige som vi inte hade fått annars. Men
narkolepsifall?
Ja. Du fick en massa barn med sömnsjukan som blev svårt skadade av det här vaccinet. Och det var ju en biverkan av det här vaccinet som man fick helt enkelt. Men om vi inte hade fått ut det här vaccinet och vaccinerat så många människor, så hade ju folk dött av själva sjukdomen. Men som människor, så vi ser ju inte alla katastrofer som har avvärjts. Vi ser inte alla flygplan som inte har störtat för att man har gjort en massa bra saker. Så att det här är på något sätt någonting som måste skötas av de som är bra på att hantera de här riskvärderingarna.
Mm. Hur mår du som är runt och jobbar nätter och är på akutmottagningar och har mycket kollegor, hur mår personalen idag? Är de oroliga? Börjar det bli olidligt? Ja, man har ju läst att det har redan varit extremt stort tryck på vården innan och att det är fullt. Hur ser det ut idag och hur ser arbetsmiljön ut?
Ja, av vad jag hör så minskar ju belastningen initialt just för att färre söker med andra saker och att man bemannar upp och att man skapar en beredskap. Så att det blir ju ett lugn före stormen innan de svårt sjuka patienterna börjar välla in. Så vi har inte sett det riktigt än. Nu läste jag i tidningen att man förbereder här om bara i slutet av veckan att man skulle börja se en anstormning av patienter då till Karolinska i Stockholm, och att man förbereder sig för det.
Om man går igenom sjukdomsförloppet då, från att, och vad är det för hur man blir sjuk till att hur det går på de som blir friska relativt snabbt, hur långt det är, hur det är för de som dör och går bort i det. Skulle kunna börja med. Hostningar är en sak, feber är en annan sak.
Ja, så att vi vet att det tar då genomsnitt 5 dagar från att man blir smittad till att man får symptom. Men det finns beskrivet från 1 dag till 14 dagar. Så det här kan ju, eller kanske ännu längre, det här kan variera innan symptomen bryter ut. Men i genomsnitt någonstans där är 5 dagar. Och de symptom man får då, det vanligaste är hosta. Och sen feber. Men den här febern behöver inte vara särskilt hög. I studien från Wuhan definierar man feber som 37,5. Och det här är ju lite skojig grej inom sjukvården, för att när folk kommer och säger så, jag har feber, jag har 37,5, då säger vi nej, det är inte feber. Jo, det är feber för mig, jag brukar aldrig ha så här hög tempo, så försöker vi lugna dem. Och nu i den här upp- och nervända världen, då är det 37,5 är feber. Du ska ta det som att du är sjuk, du ska stanna hemma, hålla dig borta från folk. Så att det, även en låg temperaturstegring räknas som feber i det här fallet. Det här behöver inte komma precis direkt, utan febern kan komma efter några dagar.
Men hosta kommer?
Alltså, de här typiska symptomen med hosta och feber, man vet ju aldrig vilket symptom som kommer först. Vissa får ju också muskelvärk, ont i kroppen, man känner sig sjuk. Man kan få en enorm trötthet bara att man känner sig utmattad. Man kan även få huvudvärk. Man kan känna att det känns lite tätt i bröstet. Och det finns också fall där man har haft kräkningar och diarréer. Men det är ju ett ovanligt symptom. Men visar bara vad svårt det är att hitta vilka det är som har insjuknat med det här.
Okej, och det där är symptomen som kommer sen. Och när levlar du över till nästa steg då?
Ja, nej, men om vi tänker att du har insjuknat med feber och hosta.
5 dagar börjar man känna av det.
Så börjar du känna det. Och sen så är väl folk sjuka en vecka. Och det är efter en vecka man börjar se de här komplikationerna. Om man utvecklar en svår lunginflammation som kanske kräver sjukhusvård.
Och det är att man börjar hosta mer och mer och mer?
Ja, det är väl framförallt att man får tungt att andas.
Hur känns det att ha en lunginflammation? Jag själv har inte haft det någon gång.
Nej, det har inte jag heller haft. Men problemet med det här viruset, det är att det angriper lungblåsorna. Och att du får en immunologisk reaktion på det här. Så både viruset i sig och den reaktion du får gör att hela lungfunktionen blir sämre. Och det märker du väldigt tydligt av att du blir andfådd. Det är jobbigt när du ska gå, för du måste stanna och andas. Och det är de symptomen som då kommer lite senare i det här. Men förloppet kan vara så otroligt olika. Och det är ju det som är så lurigt med det här viset, att folk inte vet om de är sjuka eller inte. För vissa blir sjuka snabbt och får jättemycket symptom och andra inte. Men det typiska är ändå då standard medelpatienten med att 5 dagar efter smittotillfället kanske blir sjuk, känner den här värken i kroppen, febern, hostan, och sen en vecka efter det, om man nu skulle gå vidare och bli svårare sjuk, att det är då man börjar få den här andfåddheten och blir riktigt dålig.
Och när man ska söka vård då?
Ja, söka vård ska man egentligen göra om man behöver lägga sig in på sjukhus.
Det brukar vara då typ i andra steget efter 2 veckor.
Ja, för vi vet ju att det finns ju ingen behandling för det här. Det finns ingen medicin vi kan ge som gör att man känner sig bättre. Du kan ta Alvedon mot febern. Men annars är det ju att vara hemma, dricka, vila, ta det lugnt. Du behöver inte söka sjukvård om det inte är så att du har så svårt att andas att du inte klarar dig hemma. Du behöver läggas in.
Och de som går bort då, hur ser deras flöde ut? Vilka symptom där? De får jättesvårt att andas. De hör av sig, kommer in till intensiven.
Ja, och det här beror ju liksom på hur länge folk har varit hemma innan. Förstår du, i vanliga fall så söker ju folk tidigt i förloppet i ett storstadsområde. Man känner att det här är någonting som är annorlunda mot det jag känner igen. Och då får vi ju en annan bild än nu när folk försöker hålla sig hemma, försöker inte belasta vården. Då är de förstås mycket sjukare när de kommer in. Äldre, jag har inte träffat några sådana patienter, ska jag säga. Det här är ju någonting helt nytt. Och det gör ju också att vi har inte den här känslan som man får när man har jobbat med en sjukdom ett tag. Att ja, men sådär och sådär och så här brukar det vara. Utan vi får ju gå på de beskrivningar som kommer från Kina, Italien och andra. För vi har inte sett de här patienterna än.
Och om man går in på de sakerna man ska göra för att minska risken att själv drabbas av det och också minska risken att man smittar andra.
Ja, och då är ju rekommendationerna för de som så att säga behöver skydda sig själva för att de har så hög risk att bli sjuka. Och det är äldre eller de som är kanske 50 men har någon typ av riskfaktor i form av högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom, haft hjärtinfarkt eller stroke eller någonting. De måste ju bara undvika att träffa någon som kan sprida det här viruset. De måste helt enkelt isolera sig. För yngre människor så handlar det ju om att minska risken att vi sprider det här viruset i samhället. Och det bästa sättet att göra det är att hålla avstånd till varandra. På engelska kallas det här för social distancing. Det betyder att vi ska inte ha en massa människor som träffas i en grupp. För att risken är att någon är smittad så sprider de andra och så tar man hem det här till sin familj. Och den största smittspridningen har man sett inom familjen. Men om det är så att hela familjen är hemma och är sjuk och sen isolerar sig tills det där har läkt ut, då är ju inte det något stort problem. Så att säga, man får räkna med att det smittar inom familjen. Kan man inte göra så mycket åt. Men om alla i familjen går ut och träffar sina kompisar på varsitt håll, ja, då har du plötsligt spritt det här till massor med människor.
Jag tänkte på en annan fråga också som väldigt många undrat över. Och det är, varför testar man inte så himla många längre?
Ja, det är i Världshälsoorganisationens rekommendationer, då är det ju att man ska testa så mycket som möjligt, man ska isolera de som är sjuka, man ska smittspåra och se vilka de här kan ha smittat ner. Och sen så ska man ha social distancing, att folk ska hålla avstånd från varandra.
Man har ju skrivit att, eller så här, det finns ju, Kina skrivit det och lite olika länder, att Sverige har gett upp där.
Jo, men
att de har slutat att testa och slutat smittspåra.
Ja, smittspåra kan vi inte göra för att det drar så enormt många resurser och att det inte har någon, det har inget värde när det är spritt i samhället. Utan smittspårning var ju jätteviktigt när det började komma hit från Italien för att hitta de som var sjuka och undvika att de skulle smitta andra. Och det var när det var en begränsad smitta. Och det är ju så den här epidemiplanen ser ut, att när man är i det läget då satsar man stenhårt på att smittspåra, begränsa smittan. Men när det väl har brutit ut, då gör vi ju inte det. Och det är ju samma sak med influensan. Att fastän det dödar en massa äldre människor, det vore jättebra om vi kunde begränsa det här, så gör vi inte det för att det är så spritt. Så att om du har influensan så ska du bara vara hemma och bli frisk och vi kan inte göra så mycket åt det. Det är ingen det att vi kollar alla du har träffat och försöker hindra det. För att när smittan är så spridd så har det ingen effekt. Och nu är vi i samma läge med det här, att smittan är så spridd så att det hjälper inte. Mm.
Du har ju ett diagram framför dig också. Skulle du kunna förklara lite grann vad man ser där?
Ja, det här är ett diagram från Imperial College i England. Det är deras, de jobbar då med epidemiologin kring såna här epidemier. Vad sa jag? Statistiken kring epidemier. Och det är ju deras beräkningar som ligger till grund för de åtgärder de har vidtagit i England till exempel. Och då har man ritat på olika tänkbara scenarier av hur många intensivvårdsplatser, alltså critical care beds, som man behöver beroende på hur många som, för att se hur många som insjuknar helt enkelt. Och då kan man se i den här svarta kurvan att om vi inte gör någonting utan låter alla leva på som vanligt, då kommer man behöva 270 platser per 100 000 invånare. Medan om man istället gör lite olika interventioner, då plattar man ut den här kurvan. Och då har de räknat på det här på samma sätt som man räknar på det i Sverige. Att om man isolerar de som är sjuka, alltså case isolation, då får man en lite mindre kurva. Om man stänger skolor, ja, det påverkar kurvan lite grann, men inte jättemycket. Och om man gör alla de här sakerna, att man isolerar de som är sjuka, man får folk att stanna hemma, man har social distancing, där man gömmer undan de som är över 70. 90, då kommer man ner till den här blåa kurvan som är den mest optimistiska, och där man då skulle få toppen någon gång i juni, juli.
Och vad är den då? Hur många platser behöver man då? Ja, då per 100 000?
Ja, men då skulle man behöva, det ser ut som att man skulle behöva 90 per 100 000 invånare.
Och då behöver vi, bara för att förtydliga det till Sverige då, om man skulle göra det per invånare, då skulle man behöva på den här, att man inte ger någonting alls, då skulle man behöva 22 270 platser på Sveriges invånare. Och skulle man gå på det här best case scenariot skulle man behöva 9 000.
Ja, om man genomför,
om man gör exakt allting helt rätt.
Ja, och då ser man den här lilla röda kurvan längst ner. Det är ju den kapacitet man har nu. Och så du ser att man kommer liksom inte ner i den hur man än gör. Det finns ingen lösning.
Och vad är den röda kurvan? Hur mycket är det på nu då? Men så säger 10.
Ja, men den ser ut att vara på 10 där
någonstans. Vad menas med det då? Vi säger 10. Vad menas med den? Är det per dag eller?
Nej, utan det skulle ju vara då att vi hade motsvarande 1000 platser i Sverige.
Ja, 1000 platser per person. Per 100 000. Jag förstår. Och då skulle det motsvara 1000 platser. Mm. Vilket vi idag har 500 där någonstans. Men med förutsatt att vi kommer få fler. Ja. Vilket gör att vi hamnar på 1000, 1500, 2000. Vi säger såhär, no best case. 3000, 4000. Men det är ju jättelångt ifrån det absolut bästa scenariet som är 9000. Vi säger att vi hamnar på ett medel mellan 22 och 9, 15 000 säger vi, och vi lyckas skrapa ihop, idag är vi 500, vi lyckas skrapa ihop 2 500 platser till som säkerligen kommer tufft, då är det är väldigt stor skillnad på 3 000 och 15 000.
Ja, men det är också därför som hela Sverige håller på att stänga ner just nu. Det är också därför regeringen går ut och ger enorma stödpaket för att hålla liv i olika här verksamheter. Du hör hur SAS säger upp liksom 90% av personalen. Vilka enorma konsekvenser det här får. För att hur vi än gör så står vi inför det här scenariot. Det finns ingen enkel lösning på det här. Utan människor
också
kommer att dö.
Ja.
Och det är då det faller tillbaka på allas våra enskilda ansvar att göra vårt bästa för att minska den här katastrofen. Men hur vi än gör, hur bra vi än är på det, så kommer människor att dö.
Tufft att höra på. Tufft att det är ett scenario. Att det är så här att för några månader sedan så hade man ingen aning, och nu så är det ett helt annat läge.
Ja, och jag tror att det där behöver liksom tid och sjunka in hos människor. För att, jag menar, man har ju suttit och ritat på såna här olika scenarier, och epidemiologerna, de har planerat för det här och funderat på det här. Men att ta det från en pappersprodukt till sitt hjärta, att en massa nära och kära runt omkring en faktiskt kommer att dö. Det är ett enormt steg. Och jag tror att det är dags att vi börjar prata om det och fundera på det, så att vi är mentalt förberedda på det, för jag tror inte att vi är det i Sverige.
Och till det då, om man tar det, hur noggrann ska man vara att inte träffa äldre, och för vilken årsgräns man ska försöka förstå? För att det kan ju vara så här, vi säger då att man träffar sina morföräldrar, träffar man en gång i månaden. Eller varannan vecka. Och sen tänker man nu att nej, men jag får minska det. Jag kanske träffar dem en gång i månaden nu. Eller jag brukar träffa dem varje vecka. Varje torsdag brukar vi käka. Men nu träffar jag dem var tredje vecka istället. Skulle du känna så här, no, no, no. Om de är över 60, då är det bara så här, klippa helt.
Ja, alltså.
Alltså det, nästan, för att det kan också vara att symptomen är att man inte ens vet att man är sjuk.
Nej, så att därför så kan man ju inte träffa dem nu. Utan det bästa är ju om man har något landställe man kan gömma undan dem på, och sen kan man leverera mat till dem. Det är ju det som är säkraste.
Kan man ta promenader med dem, eller?
Jag skulle inte ta någon promenad med
mina
föräldrar. Nej. Nu är min mamma är ju svårt sjuk i botten. Hon skulle ju garanterat dö om hon fick det här. Och jag är ju hög risk att få det, eftersom jag exponeras så mycket i jobbet. Så att jag kommer inte att träffa mina föräldrar på många månader.
Tills när? Alltså när känner du att det är kanske okej?
Okay? När de har blivit sjuka och håller på att dö, då kommer jag åka och träffa dem.
Inte innan?
Nej, inte förrän vi har fått kontroll på det här. Och jag kan säga, att jag kan säga säkert att jag inte är sjuk och kan smitta dem. För jag vill inte leva med det.
Nej.
Så det betyder ju att mina barn inte får träffa dem heller.
Jag tänkte att det här tror jag är en av de svåraste sakerna. Att man ska själv bedöma hur farligt, inte farligt det här är. Och sen så tar man beslut själv. Och det här leder ju till att det är väldigt många äldre som kommer bli smittade.
Ja. Men det är ju också många äldre som kommer att bli isolerade. Jag läste i tidningen nu om äldre som är ute och springer och skiter i det här. Och jag kan förstå att man resonerar så. Om man är 87 år och inte har så lång tid kvar i livet oavsett, då kanske man tycker det är värt risken att bli smittad. Och då tror jag det är bättre att man kanske pratar med sin mormor eller farmor och säger hur det är och låter dem fatta det beslutet. För att om min 87-åriga mormor, nu har inte jag någon mormor, men om någon sa att mitt liv är bara värt att leva om jag får träffa mina barn eller vuxna barnbarn. Jo, men då kanske jag skulle åka dit. Jag skulle tvätta händerna som 17. Jag skulle se om vi kunde sitta utomhus och sitta 2 meter ifrån varandra och prata. Men det handlar ju om att våga prata om de här sakerna. Vilka risker är man beredd att ta och vad händer om man skulle göra det? För jag tror också att för oss unga så handlar det om att få den där tillåtelsen av de äldre. För de är ju inte betjänta av att vi skulle isolera någon som ändå inte vill leva under de förhållanden. Men de ska ju vara medvetna om att skulle de bli svårt sjuka så kommer det nog inte gå att göra någonting åt det. Inte på grund av att det är för hård belastning i vården, utan för att det här är en så farlig sjukdom för äldre att de riskerar att bli så svårt sjuka att det faktiskt inte skulle finnas någonting att göra ens om vi hade resurserna. Mm. Så för de här riktigt gamla och sjuka så är det egentligen inte resurserna som begränsar.
Mm. Och där är ju en annan att de äldre känner sig redan ensamma. Och då att de totalt isoleras nu i Sverige och världen, det måste ju öka på depressionsgraden väldigt mycket och vara extremt, extremt tufft.
Men vi har ju en del, alltså många äldre är ju kompetenta, drivna, som gör alla möjliga saker. De kan ju, vissa håller ju på med sociala medier själva. Vi kan ringa våra äldre, vi kan hitta på roliga saker, skicka någon film till dem. Kanske.
Bara man inte tagit på filmen. Själv.
Digitalt, tänkte jag.
Digitalt, man kan inte skicka en...
Nej.
En VHS, ett VHS-band.
De kan ju hänga med varandra.
De får hänga med varandra.
Ja.
Det,
jag hörde från en äldreboende igår här på radion att de umgicks ju tillsammans och någon spelade dragspel där. Så att, jag tror vi ska fokusera på vad som är viktigt och vad som är roligt. Och hur man kan använda det här till att faktiskt umgås väldigt nära med dem som måste vara nära. Mm. Ja, om jag var 85 år, då kanske jag skulle flytta ihop med mina kompisar och isolera mig tillsammans med dem.
Kör kollektiv.
Ja.
Det är ju fantastiskt. Nu hoppar jag in på en massa lyssnarfrågor.
Mm.
Och då tänkte jag så här, många av dem har vi ju... vi har kanske berört dem lite grann, men du kan försöka svara så tajt på dem som möjligt, för att det är ett gäng och jag tänkte försöka beta av så mycket. Jag vill tacka alla som har skickat in lyssnarfrågor också. Jag tror att det kommit in över 500 stycken, så ett stort, stort tack till alla er som har skickat in. Det uppskattar jag verkligen jättemycket, och det är ju också att det blir lättare att köra den här intervjun också. Inte för att du är svår att intervjua, men det är så mycket roliga, intressanta saker som jag själv inte har tänkt på som kommer upp då. Men vi börjar så här, vilka är i riskzonen?
För vad?
Ja, för covid-19.
Alla. Det är det som är grejen. Alla kan bli smittade av covid-19.
Mm. Vilka är i riskzonen att drabbas av det hårdare då? Det är väldigt mycket astmatiker som har skrivit in och är jätterädda. Ja, de är mycket tuffare än andra. Och vad är de? Om man skulle gå på den här intensivvården, vilka är i riskzonen för att drabbas?
Vet du, alla de här data, de håller på att komma fram nu. Man försöker analysera patienter som har insjuknat i Kina. Då måste man komma ihåg vilket kaos det var där som de jobbade i. Men så att man vet ju inte så mycket om den här sjukdomen än. Det finns ingen som är expert på den här sjukdomen för att den är så ny. Av vad jag har kunnat se så skulle inte astma vara en så stor riskfaktor för att bli dålig. Och det är för, utan att det är istället hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck som är risken att man får den här katastrofala utvecklingen där man behöver intensivvård. Och det kan man ju se också på att de inte har sett något dödsfall bland barn under 10 i Kina, fastän du har barn med astma och med alla möjliga sjukdomar. Så att det verkar inte vara liksom lungsjukdomen i sig som gör att du blir så väldigt svårt sjuk i covid.
Förstår. När kommer vändpunkten? Är det många som undrar?
Ja, men det undrar jag också. Får jag också skriva frågor?
Ja, du får fråga mig. Ja, jag har svar på allt.
När kommer vändpunkten, Alexander?
Alla vägar bär till Rom.
Ja. Nej, inte i Rom nu. De har ju lockdown.
Nej, Rom ska vi inte röra oss vid överhuvudtaget. Nej, vi ska inte till Rom längre. Nej, det vet vi inte. Det vet vi inte, Berit.
Det vet vi inte.
Och alla andra som frågat.
Det finns ingen quick fix på det här. Jag vet, engelska strategin pratar man om att låsa in folk i 4 månader. Man hoppas ju att det här skulle kunna ebba av lite under sommaren. Man diskuterar också strategier att liksom gasa och bromsa den här utvecklingen. Att låta några bli sjuka och sen extrem lockdown, isolera folk så att det får lugna ner sig, sjukvården hinner komma i kapp. Och sen så låta det släppa på igen för att man då successivt ska uppnå så många smittade att vi kan få den här flockimmuniteten som man eftersträvar.
Ja, jobbigt om man råkar gasa för mycket bara. Alltså den är svår bara. Upp, oj, nu blev lite för många sjuka, va?
Den är ju jättesvår och alla lösningar i det här är ju svåra. Men, och jag menar, England hade ju tankar på att bara låta det här blåsa över för att det skulle vara klart, för att det skulle innebära mindre belastning på ekonomiska systemet, att man tog en hit på några månader och lät folk som ändå skulle dö i epidemin, dö under den perioden. Sen när de började räkna lite grann på vilka sjukvårdsresurser de hade så backar de ifrån det. Så att, det har ju diskuterats om de hade den strategin eller inte, men jag tycker det är ändå viktigt att man faktiskt tittar på alla möjliga scenarier, även den att bara låta alla bli sjuka samtidigt och låta folk dö. Det låter hemskt.
Vad har Sverige nu då för scenario?
Nej, men Sverige har ju en uttalad strategi att skydda de äldre, att de ska hålla sig inne. Sverige har en uttalad strategi att minska smittspridning genom att alla som har minsta lilla förkylningssymptom ska stanna hemma. Och problemet är ju att det här är så extremt att folk inte fattar det. För de är så här, ja, men jag har ju varit förkyld hela hösten, ska jag vara hemma nu när jag har snuva? Ja, det ska du. Det är en väldigt enkel instruktion. Har du hosta, feber, snuva, då ska du vara hemma. Men det är så extremt att folk inte fattar det, för det omfattar kanske 30-50% av befolkningen som har såna symptom. De som har spridit tidigare kan ju vara någon som känner att de är sämre i sin astma. De får hosta, de tror att det är astman, men nej, nu har de blivit sjuka. Så att man kan inte lita på sig själv i det här. Det är ingen som kan säga själv att nej, men det här känner jag igen som en vanlig förkylning. Utan lita på de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten. Står det att du ska vara hemma om du har hosta, då ska du vara hemma om du har hosta, även om du har haft hosta i 7 veckor.
En annan fråga. Vad önskar du att hela Sveriges befolkning visste om corona?
Att de skulle hålla avstånd till varandra.
Ingen hångel.
Jo, det är bara det att man måste hångla med samma person hela tiden. Och då får man ju förstås göra det hur mycket som helst. Och jag tror faktiskt att det är väldigt bra och hälsostärkande. Så att jag var ju med i den här YouTube-videon och hade ett exempel där från Tinder. Att om du hittar någon på Tinder som du gillar så kanske du får börja med att chatta lite grann. Kolla om det här är rätt person. Och sen när du har kommit fram till det, ja, men då kan ni ta en promenad utomhus, hålla lite avstånd, bara så att du ska vara helt säker. Men om du går vidare där, då är det lika bra att ni låser in er tillsammans i 3 veckor. Och liksom, det är den här personen som du swipar höger på, som du sen måste vara sjuk med. Så det kanske gör en liten tröskel, men det kan ändå leda till väldigt bra effekter, tror jag, om man träffar rätt.
Och stärka relationen, då får man ju en bra...
Eller hur? Ja, men jag tror att det är en bra Tinder-strategi. Så att det är ju inte så att man ska vara rädd för andra människor. Man ska ju begränsa antalet kontakter. Så att istället för att du har 10 olika kompisar som du brukar träffa, ja, träffa en kompis då. Och när ni träffas, försök hålla lite avstånd, tvätta händerna ordentligt, sitta en bit ifrån varandra när ni pratar, se om ni kan ses ute. Det här är ju sådana små, små saker som egentligen inte kostar någonting.
Nej. Vad tror du nästa steg från staten är?
Ja, det är ju att öka.
Nu spelar vi in några dagar innan vi kommer att sända det här, så det kan ju också skett. Det är ju så här att man tänker att det som händer på fredagen, man har ingen aning om hur måndagen ser ut, och så är det verkligen, så det kan ju skett någonting. Än så länge så har man ju stängt gymnasierna, men man har inte stängt grundskolorna och förskolorna, och sen så har man ju infört massa ekonomiska åtgärder och att man ska inte träffas i grupper om 500, är det fortfarande 500, ja. där någonstans, men vi har inte sett de här stora åtgärderna än.
Nej, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att allt det här ingår i en plan. Det är inte så att Folkhälsomyndigheterna kommer på nu att vi kan också stänga skolan eftersom alla andra har gjort det. Det här har ju funnits i planen från början, utan man väntar ju på rätt tillfälle när den här åtgärden gör tillräckligt stor nytta för smittspridningen för att vara värd de oerhört negativa konsekvenser som det får. Så att även om det kommer nya bud hela tiden, ja, men det är ju för att det sker en utveckling av sjukdomen.
Precis, det är planen. Och vad är nästa steg?
Ja, det blir ju då att stänga skolorna och
alla förskolor, alla vanliga skolor.
Alltså, det här är ju jättesvåra avvägningar, och man måste erbjuda barnomsorg till de som behövs på jobbet i vården. Så att det är ju det som är vitsen med att fördröja de här åtgärderna, så att man hinner förbereda sig för det. Och det är väl därför man pratar nu om att man planerar för att stänga skolorna, att man ser över barnomsorgsbehovet för de som går där och hur man ska kunna göra det här på ett kontrollerat sätt.
Ja, för att det blir ju jätteproblem om alla i sjukvården behöver också vara hemma med barnen, då kommer det inte funka alls heller. Så att här kommer man väl öppna skolor eller förskolor eller någonting för alla inom sjukvården då, antar jag.
Ja, alltså det är som sagt att det är inte mitt område.
Nej, men vad tror du om karantän? Karantän Stockholm?
Ja, man har ju pratat om det, om att stänga av Stockholm. Så att jag tror att alla sådana här saker finns i planen, och det som avgör är hur många svårt sjuka man får in, helt enkelt. Så att vi har ju ingen annan lösning i Sverige än i andra länder, utan alla går ju så att säga samma väg.
När tror du man är i ett läge då att stänga av eller sätta, jag antar att de kommer börja med Stockholm i karantän, eller kan det bli Stockholm, Göteborg, Malmö?
Alltså det man gjorde i Kina där, det var ju att man stängde ner ställen där man inte ens hade några fall i det här området runt Wuhan. Att man började med extrem social distansering där innan för att man inte skulle få in smittan. Så att det finns ju en vits med att om man har som mål att skydda vissa områden, att ha extrema åtgärder där. Och det är de här planerna som jag inte kan eller inte är expert på, inte vet hur de ser ut, varför man skulle stänga på det ena eller andra sättet. Gör man det för att skydda sjukvården, eller gör man det för att få stänga av vissa områden och försöka skydda dem?
Men vad tror du tid då?
Ja,
alltså, är det 4 veckor, 6 veckor, 12 veckor, 3 månader?
Nej, det betyder ju någon vecka eller två skulle jag tro.
Det är en vecka eller två?
Ja, jag skulle tro det.
Alltså, okay.
Det kommer liksom nya åtgärder hela tiden, och det blir mer och mer och mer.
Förstår. Har någon i medelåldern, ungdom eller barn dött av corona?
Ja. Det är ju inga barn under 10 om man kollar i materialet från Kina, och i stort sett ingen under 20. Men mellan 20 och 30 så räknar man då med kanske 0,1-0,2% mortalitet, alltså dödlighet.
Och där är en annan fråga. Det är många som undrar så här med det här med andningsmaskar. Och jag har ju börjat se folk gå runt med andningsmaskar mer och mer. Och det där är ju någonting man bara sett på tv i Kina. De har gått runt och man undrar så här, varför går man runt? Och SARS-tiden kom jag på, tänkte man själv, men är det inte lite fjantigt att gå runt med den här? Och då har jag tänkt nu så här, när blir första gången man börjar se folk runt i Sverige? Och det har ju verkligen börjat komma nu. Men då går ju också man ut då och säger att nej, men andningsmaskar hjälper inte. Så att hjälp, men fortfarande är det så att sjukvården har ju på sig andningsmaskar. Så hjälper andningsmaskar, hjälper inte?
Alltså, det beror ju förstås på när och hur du har på din andningsmask. om du har på dig den hemma, för vi tänker att det sker en stor smittspridning inom familjen, och det, du kan liksom inte skydda dig mot den där smittspridningen i familjen i alla fall, ifall du är nära dina anhöriga. Och smittspridningen ute på gatan när du går runt, den är antagligen väldigt, väldigt liten, och då gör skyddsmasken ingen skillnad. Det man sa tidigare var att det finns en risk att det kommer in smitta i masken, och sen om inte du vet hur du ska ta av dig den, finns det risken att du blir smittad då istället. Så därför rekommenderade man inte det. Jag tror att rekommendationerna för allmänheten att ha mask är för att man tänker att om man hostar så sprider man inte. Så det är för att du inte ska smitta andra som du har på dig.
Hur ska man stärka sitt immunförsvar? Eller spelar det någon roll? Om jag tryckte i mig, vi säger att du sitter nu med corona, och sen så har jag käkat 40 tabletter D-vitamin innan. Inte 40 tabletter, lite att ta i.
Men det låter som en förgiftning.
Ja, en förgiftning. Jag har fått i mig jättemycket antioxidanter och fina grejer och sådär. Mm. Kan det vara så att jag minskar min risk att smittas på att jag kan få in lite coronavirus, men jag har så starkt immunförsvar att det säger fuck you, och sen så är det lugnt?
Alltså, du kan ju vara helt säker på att om det fanns minsta medicinska bevis på att det där hjälpte, då skulle man nu hålla på att tillverka D-vitamin som 17 över hela världen. Så att det finns ju förstås inget medicinskt stöd för att alla ska börja göra det. Nu, alla letar ju efter allt som skulle kunna tänkas fungera. Så att vi kan nog lita på de rekommendationer som kommer om vad man kan göra. Sen är det alltid bra att stärka sin egen hälsa genom att motionera, äta bra, sova bra. Och nu, om inte annat, om folk är stressade och oroliga och helt plötsligt har fått ett nytt liv där man ska vara hemma mycket, då kanske man ska sätta sig ner och fundera på vad är det som gör att jag mår så bra som möjligt. Ska jag kolla på 3 filmer i rad och sen sitta med telefonen i 4 timmar? Eller finns det annat som kan göra att hela jag mår bättre?
Nästa fråga då. Det är ju ett gäng gravida också, och en med planerat kejsarsnitt, och hon är rädd att inte det kommer att prioriteras.
Ja, alltså det är ett, jag skrattar lite, för att barnet måste ju ut. Så att det går ju liksom inte att göra ingenting när någon är, någon är gravid.
Folkhälsomyndigheten kanske går ut och säger att ni alla barn, 9 månader, nu kör vi 10 månader. Ni måste hålla inne det 10 sista månaden, då kommer det bli garanterat lättare att sprida ut allt det här.
Nu är det bara knip som gäller. Nej. Knip. Och det här är ju en jätteviktig fråga, för att det är ju massor med delar av vården som måste upprätthållas. Det vi gör i vanliga fall är ju viktiga saker. Vi måste hålla liv i dem samtidigt som vi tar hand om den här coronaepidemin.
För hur många är det som föder barn som antingen föder vaginalt eller på kejsarsnitt som hamnar på intensivvården?
Nej, det är ju väldigt ovanligt.
Det är väldigt ovanligt.
Ja, ja.
Att det blir några större komplikationer.
Nej, det är ovanligt.
Nej, vad bra.
Det är ovanligt.
Men då slipper man kriga om de intensivvårdsplatserna. Det är väl det som jag undrade lite över i alla fall.
Alltså, om man är ung, frisk kvinna som föder barn, så är det svårt att tänka mig att det finns någon patient i hela vården som är mer prioriterad än så.
Man är äldre då? 40.
Ja, så är det ju fortfarande ingen ålder. Utan, och det är ju också för att, beroende på vad det är man har råkat ut för, men ofta kanske det skulle vara någon blödning eller någonting sånt, så är det någonting som går att åtgärda. Och det är ju också patienter som ligger ganska kort tid på intensivvården.
Förstår. Det är också ett gäng som har frågat, ska man åka från Stockholm nu om man kan? Innan de har satt folk i karantän.
Ja, vi pratade lite grann om det här hemma, om att om Stockholm skulle komma i karantän. Varför skulle man åka från Stockholm? Det finns väl aldrig någon anledning. Vi tyckte inte att det var något stort problem i min familj. Nej. Alltså, om Stockholm skulle...
Typ fly, åka till någon skog, var det någon som sa. Att de hade någon gammal samehydda som de kunde åka upp till Norrland och hänga med. De hade så här vedspis där.
Ja.
Så då hade de massa ved och så. Då behöver de inte ens träffa någon typ. Kunde skjuta älgar och grejer och käka.
Ja. Nej, alltså folk ska ju stanna där de är, för det minskar smittspridningen. Man ska inte hålla på och sticka iväg till massa andra ställen och riskera att sprida ut den här smittan mer. Och det är ju också så att ingen vet när det här tar slut. Skulle det bli så att ett område hamnar i karantän, att du inte får åka ut och in, ja, alltså vill du sitta i din stuga ett halvår, absolut. Men då får du också vara beredd på det.
Så jag
tror att det är väldigt få som vill lämna sina hem och sen inte kunna få komma i närheten av det på obestämd tid.
Det där är en väldigt spännande fråga, för att vi säger då att jag och min fru Ida och Elvis, vi tänkte hälsa på föräldrarna, förutsatt att vi inte är sjuka. Det där måste jag faktiskt tänka på nu igen, allt det där. Men hur som helst, alltså under påsken. Och då är ju det i Åmål. Med stor sannolikhet, så runt där så kommer Stockholm vara i karantän. Kommer det vara så att vi inte får åka in i Stockholm då? Kommer de typ ha militär och poliser runt alla tullarna, att man inte får åka in igen? Eller hur kan det se ut?
Ja, men du hör ju själv att de här scenarierna, de är så svåra att föreställa sig, för det låter så orimligt. Men det är ändå det man har landat i Italien.
I Kina såg man att de också, där var ju ännu exempel, de svetsade igen folks dörrar.
Ja, och det är för att folk inte respekterar karantänen, och det har de ju svårt med i delar av Italien också. Jag läste i tidningen igår att man fick bara gå ut om man skulle gå ut med en hund, så nu hyrde folk ut sina hundar för att någon vill hyra dem och gå ut. Alltså, och jag tror att det här med att vara inlåst och inte få gå ut, det är fruktansvärt för de flesta av oss. Vi behöver förbereda oss på det, vi behöver stöd för det, vi behöver stötta varandra för att orka isolera oss. Det är inte bara, nu stänger jag dörren och går inte ut. Man kan verkligen må dåligt av det. Men tillbaka till om du ska åka till Åmål eller inte, om Stockholm stänger ner, jag vet inte. Man får ta det beslutet då, och det är väl lite en del av frustrationen här, att man kan inte planera någonting närmaste månaderna framöver för att man inte har någon aning.
Hur vet du om jag har corona? Jag vill inte åka hem till mina föräldrar och eventuellt smitta dem och vara orsaken till deras död.
Nej, och då ska man inte åka hem till sina föräldrar.
Nej.
Och om man måste liksom träffa eller göra någonting, att man håller avståndet då, kan man träffas utomhus. För att ju längre man vistas nära någon som är smittad, ju närmare man är, desto större blir ju risken. Så att det är ju inte så att man vet ju inte om någon kommer att smittas precis när man träffas för att man råkar hosta på dem, eller om du kan vara där hela eftermiddagen och gå hem utan att smitta dem. Det finns ju folk som bor ihop utan att smitta varandra. Men för att vara på säkra sidan och hålla avståndet, ja, men då ska man nog inte gå in där.
Blir man immun mot corona?
Ja, det är ju återigen så att det här är så nytt, så att man kan ju inte veta det. Vi vet ju inte, det var ingen som hade corona i januari förra året, så vi kan inte kolla det. Det är ju rimligt att man utvecklar någon typ av immunitet när man har varit sjuk. Och sen är frågan hur länge den här varar och hur många som blir immuna. Är det så att alla blir immuna oavsett hur lite symptom man har haft från början? Man vet inte det. Men någon typ av immunitet utvecklar man ju. Annars så skulle vi ju se folk återinsjukna direkt hela tiden.
Vi kan ta ett snabbt svar på den här. Vi har pratat om det lite grann, men det kan vara bra att förtydliga. För jag har också hört många i min närhet prata om det. Varför har corona blivit en så stor hysteri när ingen bryr sig om influensan?
Ja, ingen bryr sig om influensan. Jag ska säga, vi i vården bryr oss väldigt mycket om influensan. Jag har själv haft det. Jag kommer ihåg när jag gick på läkarlinjen termin 6, så gick jag på en avdelning och tänkte, det här är så fruktansvärt tråkigt, nu skulle jag vilja bli lite förkyld så jag kan ligga hemma och käka praliner i några dagar och kolla på tv istället. Och bara dagen efter så fick jag fruktansvärd huvudvärk och hög feber, så jag låg hemma med 40 graders feber, hade jätteont i huvudet och kunde inte alls kolla på någon tv, och när jag gick upp och skulle gå på toaletten så svimmade jag, så slutade med att jag åkte in till sjukhuset och blev stucken i ryggen för att utesluta någon hjärninflammation. Och då hade jag influensan. Det var inte roligt. Men det var ändå ingenting som man blev rädd för. Jag vaccinerade mig inte mot det eller så efteråt. För jag tänkte att jag brukar inte bli sjuk. Jag är inte en sån som brukar bli sjuk. Men sen, så bara för några år sedan, så man började prata om det här. Så, nej, men anledningen till att sjukvårdspersonal ska isolera sig, det är för att man inte ska smitta patienter. Och sen dess så vaccinerar jag mig alltid. För jag vill inte smitta någon som faktiskt skulle dö av det här.
Vad är den största bristen inom sjukvården just nu, och kan samhället underlätta?
Ja, det ser nog olika ut på olika ställen. Jag tror att den stora bristen är väl egentligen tid, att hinna sätta sig ner och förbereda det här lugnt. För att man måste jobba samtidigt som man försöker förbereda, eftersom utvecklingen går så fruktansvärt snabbt. Och nu är det ju ute att det är brist på skyddsutrustning. Det är väl... Det är ju någonting som förändras varje dag. Det är ingen som står helt utan utrustning nu. Man har justerat vilka riktlinjerna för vilken typ av utrustning man ska ha på sig. Så att förut så skulle vi haft mycket dyrare, finare utrustning på som vi skulle ta emot sånt här fall. Och nu har man justerat ner och sagt att nej, men det räcker med vanliga munskydd för den här typen av fall och det ena och det andra. Och det där kan ju förstås skapa en del oro bland personalen att aj, vänta, för 3 månader sedan sa ni att vi skulle ha FFP3-skydd och nu går det bra med vanligt munskydd.
Snart går bra med tuggummi.
Nej, men, jo, men det är ändå så att vi har ju en väldig överkapacitet i vår vård från början. Vi är vana vid att göra väldigt mycket extra för att vara säkra. Att vi nu går ner ett snäpp betyder inte att det har blivit farligare. Det betyder bara att vi anpassar resurserna så att de ska räcka. Och då måste vi lita på de som ska hålla oss säkra när de säger att jo, men det här funkar faktiskt lika bra. Utan vi tänker bara mer rationellt för att hushålla med resurserna. Men jag kan förstå att det skapar mycket, mycket stress hos folk.
Förstår det. Behöver folk hamstra?
Jag vet ju ingenting om hur...
Har du laddat upp en toalettpapper
hemma? Livsmedelsförsäljningen. Ja, men vet du, det var någon kompis barn som sålde toapapper för klassresan.
Wow, vilken vinst.
Ja, men min dotter skulle göra det för sin klass. Jag vet inte om det var så lätt att sälja då. Men nu måste det vara väldigt lätt att... och sälja. Hamstringen är väl mer ett problem för att alla andra hamstrar. Det är därför saker och ting tar slut just nu. Det finns ju ingenting som säger att livsmedelsleveranserna inte skulle fungera.
Jag läste faktiskt också att toalettpapper och hushållspapper, det kommer alltid att finnas. Så de på ICA och alla de här som beställer dem, de garvar lite grann om den här situationen. Alltså visst, det är slut någon dag, men det är för att alla köper. Men de ökar ju bara det till nästa vecka.
Ja. Alltså, det är ju bra att tänka så att om du är sjuk och inte ska gå ut och handla för att du ska hålla dig isolerad tills du är bra och har varit frisk en dag. Om inte du har någon som kan hjälpa dig att handla, då är det ju bra att du tänker igenom vad du ska äta under den där veckan och att du har toalettpapper för den veckan. Men om man överdriver det där, då ställer man ju till det för både handlarna och sina medmänniskor.
En rökare och snusare i riskgruppen?
Ja, det är också en sån där fråga där från början så sa man att det var väldigt många rökare som hade insjuknat där i Kina. Men sen läste jag någonstans att rökning kanske inte var så stor riskfaktor. Jag skulle tro att ungefär lite som astma. Rökning är dålig för luftvägarna. Men det är inte det som är huvudproblemet i varför vi får den här allvarliga reaktionen. Är det däremot så att du har rökt väldigt länge, då har du förstås ökad risk för att du har hjärt-kärlsjukdom och det i sig är ett problem. Så skulle jag tolka det. Det finns aldrig någon bra anledning att röka. Vi vet att det ökar komplikationerna vid operationer, vid allting. Så att blir du svårt sjuk så är det sämre att du har rökt de senaste veckorna än att du inte har gjort det. Mm. Så att nu är perfekta tillfället att sluta röka.
Sluta röka.
Ja.
Det är ingen bra.
Nej.
Men det visste du kanske om, du som lyssnar, att det inte var någon bra. Det står ju på förpackningarna. Det står ju så här, typ att det är någon som har tappat 12 tänder och sen visar de någon så här jätteläskig bild på ett ansikte som har möglat och sen visar det sig, it will kill you.
Ja, men det är ändå liksom positivt att man ska inte ha ångest för alla cigaretter man har rökt tidigare utan man ska vara glad för alla cigaretter man inte röker. Och det kan man ju se inför operationer att om du slutar röka 4 veckor innan så får du mindre komplikationer av operationerna. Så om du slutar röka nu så är sannolikheten så kommer det vara bra ifall du får corona och blir svårt sjuk.
Jättebra. Perfekt läge. Det finns inte något dåligt som inte har något gott med sig. Och då går vi in på den sista frågan. Och den frågan, jag har jättemånga frågor kvar, men du får faktiskt ställa den frågan själv. Du får ställa den frågan själv till dig själv. Vi har pratat om mycket.
Ja. Alltså min fråga, och det är ju en fråga som jag ofta ställer till de patienter jag träffar, det är ju vilken vård de egentligen vill ha och hur de ser på sitt liv och framförallt om de är i slutet av sitt liv. Så att en äldre människa som är svårt sjuk och ska läggas in på sjukhus så brukar jag försöka prata med dem om, vill du verkligen ha de här behandlingarna vi ger dig? För många säger att nej, de vill bara ha symptomatisk behandling, det vill säga sånt som gör att de mår bättre. De vill inte alls att vi ska hålla på och sticka dem i armarna och ge dem någonting som kanske förlänger livet en månad, men inte mer än så. Så att den här diskussionen med äldre människor som nu då faktiskt kommer mycket tidigare, att hur ser man på det här? Om jag blir svårt sjuk, är det värt att ligga i respirator och att sen ha alla de här månaderna det tar att komma tillbaka till sitt liv? Och jag tror att för anhöriga, för barn, så är det så viktigt att få höra hur deras föräldrar tänker kring döden. Så att min fråga skulle vara, hur ser du på döden? Vad tänker du, Alexander?
Jag är ju ganska rädd för döden faktiskt. Jag har ju bara under det här samtalet tänkt lätt 10 gånger i alla fall. Att jag verkligen inte hoppas på att jag har några genetiska motsättningar att skulle kunna vara en av dem som går bort. Så jag är rädd för döden. Jag har stor respekt för den. Och jag har dock en förståelse att den kommer komma. Och är det så att man går bort vid 82, så kanske till och med man ska vara ganska glad, för att då har man ändå fått ett liv, förutsatt att man är relativt frisk, kanske till, vi säger 75, och sen går det neråt. Så att, jag är väldigt orolig för tiderna vi har framför oss. Och jag har känt det att även fast det är kanske väldigt mycket nu, det är väldigt mycket som sker, folk, det kommer karantän och saker, så kan det ju vara så att vi är precis början på det här isberget. Att all sorg som kommer ske runt om, som man kanske inte ens vet om än, det kommer gå bort. Folk i ens närhet, hur kommer man reagera på det? Det kan bli att det verkligen blir en stor pandemi också med sorg. Och något som man dels kommer att läsa tillbaka på långt i tiden framåt. Så att, jag har stor respekt för scenariet och är väldigt sorgsen över det.
Ja, och jag tror ju att det är viktigt att få känna den sorgen, att vara ledsen för att det blev som det blev. Att vi har hamnat i den här situationen. Och att man kan prata om det och trösta varandra, för det här är inte roligt.
Och sen också om det är så, hur länge kommer det vara? Nu sätter man, säger du att karantän kommer snart, eller det känns som att folk lever redan i karantän. När man pratar med folk, man träffar inte folk längre på samma sätt. Även om inte staten har gått ut med det just idag när vi spelar in där, så är det så att det har varit ytterst lite socialt för bara mig nu senaste tiden. För att man pratar mycket med på telefon, man chattar med varandra, men man träffas inte. Och det är klart att befolkningen kommer bli olyckligare av det, för det är det som man som människa gillar. Och till den frågan, nu kommer jag bara med en fråga till som jag tänkte på, som också många undrar över. Vi säger att det här minskar i juli, att det går ner. Mm. Kommer det komma tillbaka sen när det blir kallare i oktober, tror man? Oktober, september? Eller oktober, november, så som influensan gör? Vinterkräksjukan? Eller så här.
Ja, alltså det kommer ju komma tillbaka.
Det kommer aldrig försvinna.
Ja, det kommer ju att försvinna när vi får ett vaccin eller när tillräckligt många har haft det för att vi ska vara immuna.
Så du tror inte det går ner under, man brukar prata att det går ner under sommarmånaderna, men sen så kan jag tänka också så här, Spanien har ju gått, de har ju betydligt bättre väder nu. Ja. De har ju typ så här, det väder som är nu, det har ju vi i Sverige 3 dagar på ett år. Ja. Och det går ju fortfarande, det exploderar ut där fortfarande.
Ja, alltså det är väl inte själva värmen som gör det, utan man har funderat på, är det så att vi har bättre immunförsvar på somrarna? Är det för att på somrarna så är vi mindre inomhus, vi umgås mera ute? Det är olika saker som gör att det här ebbar ut i kombination med att det är fler som har varit smittade. Mm. Men på tal om att umgås, så jag fick inbjudan här till Skype-fika ikväll med mina kompisar.
Ja, vad trevligt.
Ja, så att, då kör vi hemifrån. Jag tror att vi kommer hitta nya sätt att umgås, och jag tror att det är viktigt att man funderar på hur man kan göra det också redan nu. Vad kan vi göra som är roligt? Min dotter gjorde en lista här att man kan spela spel med familjen. Det är ju sånt vi får tjata om i vanliga fall, att ska vi hitta på någonting eller göra någonting? Så att, man kommer umgås på ett annat sätt.
Jag måste fråga en till fråga. Det är så här att min frus mamma och pappa är, jag tror Olle, han är runt 60. Och Paula är runt 50, kanske 61, Olle. Mm. Paula är 58 där någonstans. Mm. Ursäkta Paula och Olle om jag säger fel, men ni är runt där. Same, same. vi har ju tänkt åka ner och hälsa på dem.
Mm.
Är de i riskgruppen? Alltså för att det är så här, okej, men nej. Runt till 60, ta det lugnt där. Träffa dem helst inte för att riskera deras liv.
Nej, alltså om de är friska i annars så är inte de i riskgruppen för att få en väldigt allvarlig infektion. De är ju under 70 år där. Och om
jag tänkte om när de, man ska börja begränsa sig till att okej, nu måste jag...
Ja, utan det är ju de som är över 70 som nu rekommenderas att hålla sig borta från icke-onödiga kontakter för att de riskerar att bli svårt sjuka. Så med allra största sannolikhet om de skulle bli sjuka så skulle de ha milda symptom eller symptom som går att behandla på sjukhus med enklare interventioner, kanske syrgas eller med någonting sånt. Så att, nej, de är ju inte riskgruppen så. Men det är klart att vi vill ju jobba för att minska den här smittspridningen så att om ni är sjuka ska ni inte åka dit. Om ni åker dit, att ni tvättar händerna, att man tänker på att man kanske drar isär stolarna lite. Kan vi sitta ute och äta? Det är liksom alla centimetrar och alla minutrar som man är nära räknas. Så att då gäller det att hitta de här lågt hängande frukterna. Hur kan vi öka avstånden men ändå få ha kvar vårt umgänge?
Mm. Nu är det som så här att nu ska du och jag göra en liten film på hur man på det absolut perfekta och bästa sättet gör en coronatvätt som tar bort alltså 99,999% av alla bakterier på handen. Så att om det är så att du skulle vilja se det här så ligger det ute på min Instagram nu. Men du, jag måste säga stort tack att du kom med.
Ja, men tack för att jag fick vara med.
Jag funderade ett tag i början på hur ska man fylla det här med så här 20-25 minuter kommer ta, men nu har vi suttit närmare 2 timmar och det finns fortfarande mycket mer att prata om, så att jag måste verkligen tack att du tog dig tid att komma hit. Jag vet att du har väldigt mycket på din agenda också, så att stort tack.
Tack för att du hjälper till att sprida ett viktigt budskap om att man ska öka avståndet och tvätta händerna och att äldre ska hålla sig undan.
Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig eller något sånt, hur gör man då?
Ja, men det är nog lättast på Twitter på akutdoktorn.
Akutdoktorn. Super. Stort tack att du kom hit, Katrin Ruska.
Tack.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Jag är så otroligt glad att hon var med. Det här avsnittet var ju verkligen så här, min känsla efter när jag spelade in det var så här, wow. Jag är tvungen att andas lite grann. Ta några djupa andetag. Det är ibland jobbigt att inse att det kan vara så att vi har kommit på ett litet berg, men vi har ett stort jäkla Mount Everest att gå upp för, och att vi håller på att smaka på allting nu, men det kan vara mycket värre. Jag hoppas att, som också Katrin sa, att vi har så otroliga krafter just nu. Det har aldrig varit så många som tillsammans kämpar mot vaccin. Det har aldrig varit så många som tillsammans samarbetar över Europa, över hela världen. Man jobbar ihop första gången på länge på ett sätt man aldrig sett förut. Så att jag hoppas verkligen att krafterna tar över. Men det är klart det är läskigt. Det är läskigt alls sånt här. Alltså man går ut på gatan och ser man folk med mask. Man går ut på gatan och man går in på vilket ställe man går in på, så ser man att det är nya som dör. Men jag hoppas att, som vi har klarat så himla mycket andra saker, att vi också kommer att klara det här. Och att de här starka krafterna, att vi tillsammans och Sverige, om man går in på det, så ser ut som just nu i alla fall, vad jag har förstått, att det ser bra ut. Alltså det har inte kommit på de nivåerna som det skulle kunna gjort. De åtgärderna som vi har satt in, de har fungerat. Så att ja, jag hoppas att det kommer vara en jobbig tid för oss alla. Men vi får försöka hålla lugnet i sig och inte försöka att när man går in på Aftonbladet direkt hoppa in på Expressen och direkt hoppa in och hoppa mellan de här alla negativa källorna. Det kan vara bra att ha någon källa. Kolla Omni. Och sen kan du kolla någon gång, 2 gånger om dagen eller 3 gånger om dagen eller vad nu när. Man behöver inte sitta och plöja exakt allt konstant hela tiden, för då blir man på sämre humör och man kommer inte missa någon nyhet. Den kommer komma till ändå. Om du kollar 3 gånger om dagen så kommer du se alla ändå. Man behöver inte hoppa runt överallt. Så jag tror också att vi får försöka hitta någon tid av stillhet, att vi mediterar någon gång, att vi går ut och tränar utan mobilen, att vi går ut i skogen och hänger, att vi ringer nära och kära, så att vi jobbar på mycket av de sakerna. Ha nu bäst, ha det helt magiskt bra. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.